Du lyssnar på En brutal insikt av Jeanette Semb i översättning av Cecilia Nilsson. Uppläst av mig, Kajsa Linderholm. 1. Dröback, juni 1914. Josefine stod längst in i urmakaren Moes butik med hjärtat i halsgropen. Hon lyssnade. Det var dödstyst i butiken. Hon hörde bara sina egna hjärtslag. Till och med Justein, som hon höll i sin famn, var tyst. Det var som om han också kunde känna spänningen. Vad hade egentligen hänt inne i butiken? Hur mådde urmakaren som hon hade sett ligga på golvet? Hon väntade på att rånaren skulle lämna butiken så att hon kunde se efter hur det var med stackars Moe. Hon började darra vid tanken på att han kunde vara död. Josefine stod kvar ett ögonblick till. Hon kunde inte glömma att mannen hade haft en pistol. Det var den han hade använt för att skrämma henne, men han måste ha använt något annat mot urmakaren, för hon hade inte hört några skott. En kniv, kanske. Hon ryste. Justein gnuggade sig i ögonen. Han brukade sova vid den här tiden, och när han inte fick lägga sig i tid blev han oftast grinig. Såja, snart ska du få sova, viskade Josefine. Hon strök den lille pojken lugnande över huvudet, livrädd för att han skulle dra till sig rånarens uppmärksamhet. En så oförutsägbar man kunde kanske också attackera barn. Men efter att ha stått stilla i några minuter till insåg Josefine att han inte kunde vara kvar i butiken längre. Det hade varit tyst för länge. Kanske hade han hittat klockan han letade efter. På samtalet hon överhört hade hon förstått att tjuven letat efter en specifik klocka när han bröt sig in i butiken. Men hon hade ingen aning om varför han inte hade kommit in i rummet där hon stod. Justein började gnälla. Det var inte konstigt, han hade varit tålmodig länge. Hennes hjärta bultade hårt i bröstet när hon långsamt vågade sig ut från deras gömställe. Även om hon inte såg någon i butiken till en början, kunde hon inte vara säker på att mannen inte fortfarande var kvar. Josefine tog några tveksamma steg framåt och blev allt mer säker på att tjuven måste ha sprungit iväg. Men plötsligt stannade hon. På golvet framför henne låg urmakare Moe, livlös, i en pöl av blod. Åh nej! Skrek hon och böjde sig över honom, med Justein hängande på höften. Hon tog tag i Moes hand och kände efter pulsen. Han hade fortfarande puls, men hon tyckte att den var svag. Kanske var det för sent, men hon måste göra vad hon kunde för att rädda hans liv. Hon måste skaffa hjälp, annars skulle han säkert dö. Josefine reste sig upp. Hjärtat bultade i bröstet. Om urmakaren dog skulle hon aldrig kunna förlåta sig själv för att ha varit så obeslutsam. För att ha gömt sig medan urmakaren dog ute i butiken. Hur skulle någon kunna förlåta sig själv för något sånt? Jag kommer strax tillbaka, viskade hon till urmakaren, även om han förmodligen inte kunde höra henne. Justein hade börjat gråta ordentligt nu. Kanske förstod han att något allvarligt hade hänt, eller kanske var han rädd för att han märkte hur upprörd hon var. Vi måste skynda oss och hämta hjälp så fort som möjligt, sa hon till Justein och lyfte upp honom högre på höften. Sen rusade hon ut ur butiken i hopp om att hinna hitta hjälp till den stackars mannen i tid. Gabriel satt på vedtraven och sparkade på den med fötterna. Han stirrade ut över den bullriga skolgården där de andra barnen lekte tillsammans. Han själv hade ingen att leka med. Inte för att han hade försökt särskilt hårt att lära känna någon. Men det hade varit trevligt att ha åtminstone en bekant. Någon han kunde prata med. Men alla ignorerade honom. Han var som luft för de andra barnen. Varför måste han gå i skolan när det inte fanns någon som var trevlig där? Och varför hade hans mor tagit med honom till Dröback? Om det inte hade varit för hans far skulle hans mor fortfarande ha levt, tänkte han. Det var här i Dröback som han hade förlorat henne, i den där förbaskade branden. Gabriel kliade på ett sår han hade på knät. Varje gång det bildades en skorpa kliade han på den tills såret öppnade sig igen. Så kände han sig också i övrigt. Efter sin mors död hade han först kommit närmare sin far, men när barnet kom ändrades allt. Det var som om varken Josefine eller Simon såg honom längre. De var helt enkelt inte intresserade av honom längre. Åtminstone kändes det så. Skolklockan ringde, men Gabriel satt bara där. Ingen la märke till honom ändå.